Du lyssnar på Vägen hem, en podd där vi, Simon
och Heine,
samtalar om församling, lärjungaskap och livet med Jesus.
Och vi delar våra tankar och funderingar om hur vi som Jesu lärjungar kan hitta vägen hem i en tid där riktningen ständigt ändras och där möjligheterna aldrig tar slut.
Och du som lyssnare är med på resan, Vägen hem.
Välkommen till tredje avsnittet av den här podden.
Ja, nu är det officiellt.
Nu är det officiellt.
Vi har tre poddar och då tänker jag, då är det en vana. Så då är vi tvungna att fortsätta med det här.
Ja, så känns det lite som.
Vilket känns väldigt roligt såklart.
Ja, absolut.
I dagens avsnitt så har vi tänkt att följa upp någon tanke från förra podden. Det kommer ju att vara så här i varje avsnitt att jag och Heiner, vi pratar och sen så kommer det små tankar här och var som är värde att följa upp och som ibland behöver förklaras. Och någonting som jag har tänkt på från förra veckan är ju det här med riket och kungen.
Ja, det var ju faktiskt du som sa det. Och jag tänkte faktiskt på det efteråt också när vi hade samtalat och spelat in allt och sen bara, ja men just det här pratar vi inte så mycket om och kanske inte förklarade helt vad, liksom, vilka tankar som står bakom det. Vill du utveckla det lite grann?
Det kan jag försöka göra.
Ja.
Alltså uttrycket först och främst för min del eller kanske för våran del kommer ju från en annan podd som vi båda har lyssnat på.
Mm.
Där man pratar om just Guds rikes kultur och kultur och hur de två passar ihop eller inte.
Just det. Och det är ju podden This Cultural Moment.
Precis, som vi varmt rekommenderar.
Jajamän.
Och där introduceras just tanken på att världen, samhället, gärna vill ha det som Guds rike ger. Alltså en tillvaro som präglas av social rättvisa, ett lugnt och stilla liv, att det går bra för en, att man lever liksom i relation och hälsosamhet. Mm. Och jag tror att hälsa är ju en väldigt stor del i vårt samhälle just nu. Inte minst fysisk hälsa, men någonting som är också viktigt är ju också den psykosociala hälsan.
Ja, just det. Och som du säger, det är väldigt intressant med social rättvisa då också. För det har vi nog alla upplevt, eller de flesta av oss som lyssnar på den här podden kanske också, att det är ju en grej som är viktig i vårt samhälle, att man liksom man vill satsa på det, man vill, det är coolt att vara aktiv och vara aktivist för social rättvisa på vilket sätt det än kan vara. Och så lyfter man fram de delarna i kyrkan där man har jobbat med det, kanske om man med människohandel, det kan handla om fair trade, det kan handla om en hållbar livsstil, och alla de delarna är ju superbra.
Mm.
Och de vill vi ju verkligen ha, men då kommer den här tanken i.
Ja, precis. Och jag menar, i samhället så är det ju också väldigt viktigt att alla folkgrupper och alla liksom minoriteter, oavsett om det handlar om etnicitet eller sexuell läggning eller vad det än är, att alla blir behandlade med lika stort värde och med liksom, ja, att ingen är utanför, helt enkelt.
Ja. Och där är ju också, alltså, kyrkans grundsyn för oss som kristna, att vi har just det tankesättet att alla människor är skapade i Guds avbild, som till Guds avbild, tror jag man säger.
Mm.
Men att det är grundläggande för alla våra värderingar egentligen som kristna. Och där det finns en tydlig filosofisk grund, om man vill uttrycka sig så, för att just verka för social rättvisa. Men hur gör man då det här utan kungen? Det var ju den frasen då.
Precis. Och saken är väl den att människan har ju alltid, såklart på olika sätt, vilja verka för att de här sakerna ska bli verkliga i ens samhälle och ens kultur. Att alla ska få bli, åtminstone om man ser på ett generellt perspektiv. Sen finns det alltid ett undantag såklart. Men att det ska finnas en kultur där man blir lika behandlad. Problemet är att människan är ju bristfällig på så många sätt. Och om man ur ett väldigt tydligt kristet perspektiv tittar på det, så är det ju för att människan är, man lever med en sjukdom som är hela världens synd på något sätt. Men det häftiga med det är ju att i kyrkan och i kristen tro så tror man att kungen, att Jesus, att han har kommit för att upprätta liksom allt det här som har varit synd, som är sjukdom, som är trasigt i människan. Och bara i relation till Gud själv så kan vi uppnå det här. Men människan har själv genom årtusenden försökt uppnå det här utan Gud, utan Jesus.
Mm, just det.
Kan man säga att det är ungefär vad det handlar om?
Ja, men det tycker jag absolut att man kan säga. Alltså du sa ju att Gud anklagar sitt folk. Och det är väl ofta så genom profeterna att Gud anklagar sitt folk för den sociala orättvisan som råder i folket. Att det är liksom folk som förtrycks, som utnyttjas på olika sätt. Sen att han genom profeterna då anklagar sitt folk för en slags falsk eller tom religiositet.
Ja.
Och sen också för avgudadyrka. Det är kanske de stora grejerna som står emellan att Israel verkligen har Gud som kung och litar på honom, har en relation till honom. Sen tyckte jag nog att du uttryckte det väldigt bra med sjukdom, att på något sätt att vi alla bär på den här sjukdomen som människor, som är synden, som vi som kristna då i vår tradition ser väldigt tydligt. Det är synden som har liksom en makt över oss som Jesus bryter. Jag tror att alla i vårt samhälle kan ändå relatera till att det är något som är fel. Och inte så många som kanske skulle uttrycka det just som synd och benämna det på det sättet. Men som kan ändå hålla med om att det är något som är fel. Och när vi uttrycker det som synd och som en sjukdom, då blir det också så att vi behöver en läkare.
Mm.
Vi behöver någon som hjälper oss med det här.
Just det. Och där är vi på något sätt tillbaka till urproblemet, att människan har försökt med liksom någon form av egenmäktighet, försökt lösa sina problem genom åren. Och jag tror ju att såklart är vi utrustade att lösa vissa problem, alltså små och stora. Men att det som är problemet, eller rätt sagt det som är sjukdomen i människan, att enda lösningen är den upprättade relationen med våran skapare. Han som gör att vi blir kompletta, helt enkelt.
Precis, vi blir återupprättade,
ja,
på något sätt. Ja. Och där tänker jag, alltså bilden av sjukdomen hjälper ju till att vi ser att ja, men vi behöver en läkare för våra själar, för liksom oss som helhet, som hela människor.
Mm.
Men Bibeln tar ju också bilden av prästen, att Jesus i Hebreerbrevet skrivs om Jesus som den nya överste prästen. I kapitel 9 står det: men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som skulle komma. Alltså på något sätt att han återupprättar den här relationen mellan oss och Gud.
Mm.
Och där kommer vi ju kanske in på något annat också.
Precis, men det är bara värt att nämna i sitt sammanhang att prästens roll, eller speciellt överste prästen, är den som medlar mellan människan och Gud för att relationen ska kunna existera. För innan dess var ju människan skild ifrån Gud. Men att prästens roll, och i det här fallet Jesus roll, på något sätt, någon form av slutgiltig medling, har återupprättat en gång för alla relationen mellan Gud och människa. Och det är därför, det finns en klyscha som jag inte vet om alla känner till, men att kristen tro inte handlar om religion, utan att det handlar om relation.
Amen, det var bra sagt, Simon.
och jag menar, alltså, klyschor är ju oftast klyschor just för att det är sanningar som blivit upprepade lite för många gånger.
Ja.
Men jag tänker att det här talar väldigt tydligt om vad lärjungaskap är och borde vara.
Mm, relation, inte religion.
Precis.
Och då kan vi väl också säga att det är inte verksamhet, men att det är relation. Och det är ju något som vi som står i församlingsledning, eller du som är med i någon församling eller själv står i församlingsledning, kan känna igen också, att vi som kyrkor och församlingar har väldigt lätt för att vi kan skapa verksamhet. Vi har bibelstudier på onsdag kväll, vi har bönemöte på torsdag morgon, och så har vi ungdomsgruppen på fredag, och så har vi söndagsgudstjänst, och så är det liksom en massa med saker som händer hela tiden, och det blir mycket verksamhet.
Mm.
Och ibland kan det ju bli att man gör verksamhet för verksamhetens skull. Men egentligen ska det handla om just relation. Och jag vet att du har jobbat i en grupp inom Frälsningsarmén som har jobbat just med en ny vision som ska handla lite mer om relation.
Just det. Alltså jag tänker så här, att verksamhet, såklart är det roligt när det händer saker. det är roligt att ha människor som man tycker om, som gör någonting tillsammans, vare sig det är på en tisdag kväll eller söndag förmiddag eller vad det än är. Så tänk att verksamhet i sig självt är ju inte något dåligt. Mm. Det innebär bara att någonting är verksamt. Och i det här fallet, församlingen är verksam. Problemet kanske uppstår när det blir aktiviteter, som du säger, för aktiviteternas skull. Att vi behöver ha ett schema eller ett veckoprogram där det står massor av saker som alla kyrkor borde ha. Men jag tror ju att människan är skapad för relation med Gud. Mm. Och relation med andra som han har kallat liksom in i sin församling.
Ja, verkligen.
Och på ett sätt så behöver vi verksamheten för att träffa de människorna. Men om församlingen övergår i att skapa massor av aktiviteter istället för att odla relationer som faktiskt kan ske i aktiviteterna, så tror jag att det sker någonting skift.
Just det.
Och i den här arbetsgruppen där jag är med så har vi utarbetat en mening som går så här att vi vill gå ifrån att erbjuda tjänster till att erbjuda tillhörighet. Och här tänker jag att det finns en nyckel på något sätt. Att tillhörighet och gemenskap, att få vara del av en grupp människor, vara del av någonting större än bara individen. Att där finns församlingen.
Ja, verkligen. Och det blir ju verkligen tydligt i den här tiden när vi inte kan ha verksamhet som vanligt. När man ser hålla det här i längden också, har vi faktiskt relationer emellan varandra. Finns det små grupper som ses med varandra där man kollar, hur ser det ut för dig? Kan jag be för dig? Hur mår du idag? Är det något som du brottas med? Kan jag vandra bredvid dig i den här tiden? Det är ju det som vi vill egentligen. Och jag tror det gäller ju inte bara för Frälsningsarmén, men för kyrkan som stort i Sverige och i världen. Och i västvärlden har vi nog kanske drabbats av den här individualismen som vi är så präglade av i vårt samhälle, att vi, ja, men det är så enkelt för oss att bara det handlar om mig och min relation med Gud. Mm. Och för att styrka den relationen så går jag på en söndagsgudstjänst eller så lyssnar jag på en predikan ibland.
Just det.
Men att ha ett större perspektiv igen där församlingen verkligen är gemenskap som samlas omkring Jesus och där man är på väg tillsammans.
Mm. Och jag menar, om man har den här individualistiska synen på församlingen och livet med Jesus, då blir det att man gemensamt går och konsumerar. Mm. Att man tillsammans med andra går och fikar, att tillsammans med andra går på bibelstudiet, tillsammans med andra går och spelar den här musiken. Men allting kretsar kring konsumtionen av det man gör.
Mm.
Och det är det som är problemet här, att om liksom föremålet för konsumtionen försvinner, vad blir då kvar? Har man byggt hållfasta relationer? Har man blivit en del av en familj faktiskt? Eller råkar man vara några människor som råkar ha samma intresse och råkar gå till samma plats?
Ja, just det. Och där är det väl också lite grann som handlar om mission. Har man ett uppdrag tillsammans? För det är ju också en del som vi inte har pratat om så mycket än,
just
lärjungaskap. Det handlar inte bara om att vi lever nära Jesus, men i det att vi lever nära Jesus så får vi också ett uppdrag att sprida det budskapet om Jesus, om förlåtelse, om upprättelse, men också om nytt liv och glädje som vi får sprida i Jesu namn och i det som vi har blivit uppfyllda genom anden också.
Och då blir vi verksamma.
Då blir vi verksamma.
Verksamma lärjungar, det gillar jag faktiskt.
Ja, det är Guds verk som blir verksam i oss.
Ja, men precis.
Ja.
Och i den synvinkel, då är ju verksamhet någonting fantastiskt.
Ja.
Men om verksamheten är ett plåster eller bara en tallrik som vi konsumerar, då behöver vi tänka om, tror jag.
Ja, precis. Och vi är nog alla på något sätt i en förändringsprocess där vi brottas med de här frågorna. Hur ska vi göra det? Hur följer vi Jesus i den här tiden? Mm. Men sen också som kyrka, hur har vi påverkan på samhället? Och i sista avsnittet så pratade vi lite om just hur vi kan förhålla oss till kultur och hur kan vi faktiskt förändra kultur. Och något som jag reflekterade över då är ju just efter uppståndelsen, som nu under kyrkoåret ligger inte så långt bakifrån oss. Men första, den riktiga uppståndelsen då, när vi tänker på den veckan efter uppståndelsen, då såg man faktiskt inte mycket av ett resultat av uppståndelsens kraft på något sätt.
Mm.
Inte mycket hade förändrats. Lärjungarna hängde fortfarande med Jesus. De var kanske fortfarande lite rädda. Visste inte riktigt vad de skulle göra. Och sen även efter pingst så kommer andens kraft och folk liksom uppfylls med andens kraft och det skapas en ny gemenskap. Men den långsiktiga förändringen, hur kristenheten har förändrat samhällen i Europa och runt om i världen, det var liksom en lång process. Och jag tänker att vi får påminna oss om det också som kristna för oss idag. Inte allt händer bara superfort och liksom allt förändras och ett samhälle förvandlas, men det sker något inne i oss, en förändring genom Guds ande, och den får sen sprida sig mer och mer till folk omkring oss och sen till samhället som stort också. Mm.
Och det är ju en utveckling och en förvandling som jag tänker att som lärjunge, att vare sig man vill eller inte, eller rätt sagt vare sig man är beredd eller inte, att Gud arbetar med en och att man får gå in i. Och det tycker jag är jättehäftigt.
Ja.
Problemet är väl också dock att vi som kristna befinner oss inte i någon form av vakuum. Så länge man inte bor i en väldigt gated community och bara pratar med likasinnade konstant. Ja. Utan att vi befinner oss i ett samhälle som samtidigt har sin kultur. Och som samtidigt har sitt sätt att tänka. Medan Guds folk behöver ha Guds sätt att tänka, Guds sätt att handla och vara verksamma. Och alltså det som är häftigt med det här som du nämnde tidigare med profeterna och så här, det är att de som profeterna, eller Gud via profeterna, anklagade, det var ju inte liksom världen, utan det var ju Guds folk.
Just
alltså,
det
som vi idag skulle kunna kalla församlingen eller kyrkan. Hur kan man anklaga någon som inte är tvungen att befinna sig eller hålla sig inom ett visst regelverk, att de inte håller det regelverket? Det är ju ologiskt. Däremot så anklagar man Guds folk för att vara de som inte levde upp till social rättvisa.
Mm.
Det var de som ägnade sig åt tom religiositet och de som vände sig till avgudar. Och det är så viktigt i någon form av reningsprocess för västerländsk kyrka generellt att komma ihåg det. Det är inte, såklart finns det en sjukdom i världen, men vi är en del av den världen.
Ja.
Vi befinner oss i den världen där sjukdomen råder, men i relationen med Jesus, när vi håller oss tätt i han, när vi håller hårt i frälsningen, då behöver inte den sjukdomen vara herre längre, utan vi har fått en ny kung, en herre, som är Jesus. Och det är därför kyrkan ha möjligheten att leva på ett annorlunda sätt, tänker jag.
Mm. Ja, bra. Och just också med det som du beskriver, det som jag hörde, var ju att vi inte ska peka med fingret hela tiden på alla andra. De gör fel. De har inte liksom rätt svar på det här, eller de förhåller sig inte på rätt sätt. De har inte de riktiga värderingar. Men istället se in i spegeln också.
Just det.
Och se, ja men det här faktiskt, här behöver jag läkedom, här behöver jag möta Jesus, här behöver jag förlåtelse och förändring i mitt liv.
Ja men precis, hur kan man anklaga världen för att vara världslig? Men däremot tycker jag att man kan anklaga kyrkan när man är världslig som kyrkan.
Just det.
Och det här kan man säga jättemycket om. Och vi kommer återkomma till det här ämnet i podden. Men Jeremia är ju en av profeterna som faktiskt talar till Guds folk i Gamla testamentet. Och vi har ett ord med oss idag.
Ja, precis. Och det är ingen större utläggning runt omkring det ordet. Och det är bara några verser som vi vill dela. Men det är i kapitel 6 i Jeremia. Där står det så här i vers 13. Hög som låg, alla söker de oärlig vinst. Både profet och präst, alla handlar de lögnaktigt. De tar det lätt med att bota mitt folks skada och säger allt är väl, men allt är inte väl. Det är en vers och sen några verser senare i vers 16 så står det: så säger Herren, ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna, fråga efter den goda vägen och vandra på den, så ska ni finna ro för era själar.
Först av allt, var stod det här igen?
I Jeremia kapitel 6.
All right.
Ja, och jag tänker ju med första delen som jag läste, då är det precis det som du sa, Simon, att det handlar inte om att peka på någon annan, men in i folket, in i Guds folk, så säger Jeremia, ni alla har gjort det här, ni alla har liksom förtryckt andra, även präster och profeter, alla har handlat lögnaktigt. Och de säger fortfarande, allt är väl, allt är bra. Men Jeremia säger, allt är inte väl. Vi måste se det här, att det finns saker där vi behöver faktiskt vända om. Och vända oss mot Gud igen. Söka honom.
Wow. Alltså jag vet att vi har sagt det förut. Men det här med att Guds ord talar genom tiden, att det är lika aktuellt idag som för 2000 år sedan eller 3000 år sedan. Att det blir sant. Jag tänker att modern västerländsk kyrka som vi är en del av, sen kan man ifrågasätta hur modern man är och hur bra det är att vara modern. Men vi är en del av kyrkan som lever idag på 2020. Vi behöver ta till oss det här och vi behöver ta till oss vad Gud har att säga till församlingen idag.
Mm. Och så de här orden som kommer sen i vers 16 tycker jag är så starka. När det står just, ställ er vid vägarna och spana. Alltså typ vid en korsning. Och så ska man se de olika vägarna som finns. Och sen säger han, fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Och det finns ju ett djupt i det liksom, att det finns de här urgamla vägarna. Och när vi, om vi kommer tillbaka till temat, ämnet som vi pratade om tidigare, så är det just kanske relationen till Gud. Gå inte vägen där ni organiserar samhället helt utan Gud, där ni vill ha riket utan kungen. Men vandra på den vägen där Gud får vara kung och där ni är i en aktiv relation med honom.
Du har lyssnat på Vägen hem, en podcast om lärjungaskap och församling. Du får jättegärna höra av dig med frågor eller tankar till adressen vagenhempodd@gmail.com. Allt gott till dig och Guds välsignelse.